den 28 december 1997. Ett privat universitet i Ungern försöker få öststatungdomar att efter att ha läst färdigt vid universitetet flytta hem till sina hemländer igen.
Maria Slatkova från Bulgarien är en av studenterna där.
The biggest advantage is the possibility to be among international students and the possibility to feel like in a global environment because in Bulgaria.
Det är stimulerande att vara en internationell miljö med studenter från många länder, säger Maria Slatkova. Dessutom finns det modern teknik här som jag inte hade tillgång till hemma i Bulgarien, förklarar hon. Maria är en av 691 studenter från 35 länder som efter flera tester och intervjuer fått en plats på Central European University i Budapest. Ett universitet som finansmannen George Soros byggde upp i början av 90-talet med ett startkapital på motsvarande omkring 1,5 miljard kronor och som han varje år satsar ytterligare 80 miljoner kronor på. Målet är att studenter från främst Öst- och Centraleuropa, inte minst de forna Sovjetrepublikerna, ska få chansen till utbildning på hög nivå i en internationellt blandad miljö. En utbildning som de sen helst ska använda i sina hemländer. De flesta studenter får generösa stipendier från universitetet som täcker mat, bostad och fritid. Och Maria Slatkova förklarar att det ekonomiska stödet är helt nödvändigt.
For us, for the Bulgarian students, it's impossible to go abroad without scholarship. We can't afford even to go.
Det är omöjligt för oss bulgarer att åka utomlands för att studera om vi inte får stipendier, förklarar hon. Och gör samtidigt klart att hon tycker att kritiken mot Soros, som anklagats för att tjäna pengar på valutaspekulationer, är orättvis. Han gör ju bara som många andra och har inte brutit mot lagen, säger Maria. Men det finns kritik mot universitetet också, bland annat för att studenter i vissa fall måste skriva på kontrakt där de lovar att återvända till sina hemländer efter studierna. Och Jason Kelleher, studievägledare på universitetet, medger att det förekommer.
One of the things we're looking to do in giving a fellowship to students from the region is in fact to encourage those students to go back to their home countries.
In general, det är de som studerar juridik som skriver på ett sådant kontrakt. Andra försöker vi bara uppmuntra att återvända hem efter studierna, säger Kelleher. Maria Slatkova är inte bunden av något kontrakt och på frågan om hon tänker återvända till Bulgarien svarar hon lite generat att hon inte vill det men gärna jobbar för sitt hemland utomlands.
I have to be honest. No, I don't want to go back. I would like first to continue with my study a little bit.
Maria Slatkova, bulgariska, som studerar i Ungerns huvudstad Budapest. Reporter Anders Ask.
Den 28 december 1997. Dödsstraff i USA.
Inte sedan 1955 har så många dödsdömda avrättats i USA som i år. Där är dödsstraffet fortfarande relativt okontroversiellt, men nu varnar kritiker för utvecklingen.
Fler dömda mördare har i Amerika under det här året, 1997, avrättats än under något år sedan 1955, för 42 år sedan. Och, sa i en dramatisk formulering igår i Washington, Richard Dieter, som leder Death Penalty Information Center, en grupp som är kritisk mot hur dödsstraffet i landet hanteras och administreras. Avrättningståget fortsätter att rulla ner för rälsen och det är svårt att få stopp på det, svårt att ens få det att sakta in. 3200 fångar sitter i dödscell och 74 personer har avrättats i år. Hälften av dem i Texas, där de avrättas med giftinjektioner. Och den delstat där myndigheterna nu är inställda på att om någon månad avrätta en kvinna. Bara en enda kvinna har tills nu avrättats sedan högsta domstolen 1976 förklarade att dödsstraffet inte strider mot grundlagen. Under åren mellan 1930 och 1967 var tempot i avrättningar än högre. I snitt fler än 100 avrättningar per år. Totalt avrättades under de åren 3859 personer. På de senaste 20 åren har i de 38 delstater som tillåter dödsstraff 432 personer avrättats. Årets höga tal förklaras av fängelsemyndigheter i rationella termer. Vi har en eftersläpning. Texas räknar inte med att 1998 ska bjuda fler avrättningar än i år. Men Florida däremot säger sig ha en eftersläpning att hämta in. Avrättningarna där har tillfälligt upphört eftersom en dödsdömd formligen brann upp genom en felfunktion i delstatens ökända elektriska stol. Och domstolar har sedan tillfälligt fått stopp på avrättningar i elektriska stolen. Amnesty International för en kampanj mot dödsstraffet i alla de länder där det fortfarande är tillåtet och används. Men frågan om dödsstraff är, generaliserande uttryckt, inte kontroversiell i Amerika. Staffan Heimersson, Washington.
December 1997. Ett oroligt Nordirland.
Först Nordirland, där råder en mycket orolig stämning efter att en man dödats i skottlossning utanför staden Dungannon igår kväll. Polisen misstänker att det här dådet var en hämnd för mordet tidigare igår på den protestantiske terroristledaren Billy Wright.
Billy Wright var en av de mest fruktade medlemmarna av den protestantiska paramilitären och spred länge sådan skräck i Nordirland att han stått på både IRAs och flera av de protestantiska terrorgruppernas dödslistor. Han mördade katoliker med sådan grymhet att han till slut sågs som en säkerhetsrisk även av sina egna. Den protestantiska befolkningen lärde sig att frukta de vedergällningsaktioner som utlöstes av Billy Wrights härningar och hade helst sett att han försvann från provinsen. Men Wright och andra militanta på den protestantiska sidan bildade så småningom en egen terrorgrupp, den lojalistiska frivilligsstyrkan, som nu hotat att vedergälla mordet i Mace-fängelset igår. De politiska partierna på båda sidor har manat till lugn i provinsen och vädjar nu till alla att hålla huvudet kallt. Men stämningen är mycket spänd och oron för att vapenvilan ska brytas ökar. Den brittiska Nordirlandministern Mo Molam är också oroad och medger att mordet på Wright kan orsaka så starka reaktioner att dådet måste ses som ett angrepp mot den pågående fredsprocessen. Oron har ökat också efter attacken sent igår kväll mot ett hotell i Nordirland, då en man dödades och ytterligare tre personer skottskadades, vilket misstänks vara en vedergällning för mordet på Wright. Ingen grupp har dock tagit på sig skulden för angreppet igår kväll, men det finns misstankar att de militanta ytterlighetsgrupperna på båda sidor i konflikten i provinsen börjat bekriga varandra på nytt. Den grupp som leddes av Billy Wright var kända motståndare till den protestantiska vapenvilan och liknande opposition har funnits bland katolska extremister. Ihållande rykten under hösten har gjort gällande att militanta medlemmar som hoppat av från IRA och dess politiska gren Sinn Féin planerat att försöka stoppa de pågående fredsförhandlingarna. Mordet igår inne i Mace-fängelset utfördes av en grupp fångar, medlemmar av ENLA, som är en utbrytargrupp i IRA, den förbjudna irländska republikanska armén. De avrättade Billy Wright med skjutvapen som smugglats in i det beryktade Mace-fängelset, vilket bekräftar farhågorna för att de militanta grupperna nu försöker bryta vapenvilan i provinsen. Och att utse just Wright till offer anses vara ett säkert sätt att få igång nya oroligheter. Kerstin Brostrand, London.
December 1997. Sverige.
Nu ska arkiven öppnas för forskare som vill undersöka svensk underrättelseverksamhet. Det gäller både militärens och polisens arkiv, alltså Säpo och IB.
Sekretesslagen får inte stå i vägen för forskning om underrättelsetjänsten i Sverige. Nu öppnar regeringen arkiven för forskare av alla slag, historiker, jurister, samhällsvetare och andra, säger försvarsminister Björn von Sydow.
Ja, vi menar ju att när det gäller den inhemska underrättelse- och säkerhetstjänstverksamheten för den här tiden så ska det i princip vara möjligt att titta på alla dokument som finns kvar. Vi vill att de som eventuellt tjänstemän som har dokument och sånt hemma, att man levererar in det. Och vi menar att man kan från forskarna göra intervjuer med de människor som har varit med.
Birger Elmer, chef för det gamla IB som sysslade bland annat med att registrera kommunister, har tystnadsplikt men vill berätta om han får. Får han tala fritt?
Ja, det är ju så att sekretesslagen säger att den som har haft en anställning i försvaret till exempel ska inte lämna uppgifter om det kan skada rikets säkerhet. Men vi menar att en forskare kan mycket väl göra intervjuer med olika personer som har varit engagerade i de här verksamheterna. Och sen gäller det inhemsk verksamhet så bör det i princip vara fullt möjligt att ha det offentligt.
Från början av 80-talet och bakåt i tiden är det fritt fram i arkiven, säger försvarsministern som själv har forskat tidigare och personligen driver den här frågan. Vad gäller nutid ska registernämnden granska polisens underrättelsearbete. En känslig fråga är det socialdemokratiska partiets samarbete med underrättelsetjänsten. Hur mycket får forskarna se där?
Ja, socialdemokratiska partiets praxis är att man håller en gräns på 20 år för sina arkivhandlingar. Och vi utgår ifrån att det här kommer gälla både socialdemokratiska partiet, andra politiska partier och organisationer som kan funnits i vårt land och som kan komma och bli berörda.
Det blir det humanistiskt samhällsvetenskapliga forskningsrådet dominerat av forskare som ska avgöra vilka forskningsprojekt som är de bästa. Men alla är inte nöjda. Dit hör professor Dennis Töllborg. Han engagerade sig i fallet Torsten Leander som felaktigt bedömdes som en säkerhetsrisk. Dennis Töllborg kritiserar att forskarna inte får tillgång till arkiv senare än början av 80-talet.
December 1997. Fågelinfluensan sprider sig.
Med början imorgon ska alla kycklingar i Hongkong nödslaktas för att få stopp på spridningen av det influensavirus som hittills dödat 4 människor. Ytterligare omkring 20 personer misstänks vara smittade med fågelviruset. Alla smittade har varit i kontakt med kycklingar, men risken finns också att smittan sprids mellan människor.
December 1997. Dysenteri i Murmansk, Ryssland.
Hittills har 500 människor i Murmansk i Ryssland drabbats av dysenteri. Smittan sprider sig genom billig mjölk som används trots att myndigheterna försökt stoppa försäljningen. Det är barnen som drabbas hårdast av sjukdomen.
På barnsjukhuset i Murmansk ligger 7 flickor på intensivvårdsavdelningen. De är några av alla de barn som drabbats av dysenteriepidemin. Det är genom mjölk som smittan sprids. Vid mejeriet Tuloma i byn Kola har dysenteribakterier påträffats.
Jag vill bara обратиться ко всем жителям Мурманска и Мурманской области, если
Mejeriet har stängts och mjölken är förbjuden, men trots det säljs den eftersom den är billigare än annan mjölk. Myndigheterna uppmanar nu folk att inte dricka mjölken utan att koka den först. Samtidigt försöker de lugna oroliga invånare. De sjuka lider av feber, kraftiga smärtor i buken och blödningar i tarmarna. Och på sjukhuset i Kola har en gynekologisk avdelning stängts för att ge plats till fler dysenteripatienter. För så länge som mjölken säljs så kommer fler att drabbas av den fruktade sjukdomen.
December 1997. Det svenska försvaret ska bantas ner. Mycket ska skrotas.
Försvarsmakten ska de närmaste åren spara drygt 10 miljarder kronor, är det ju sagt. Och då blir det betydligt mindre pengar till att köra stridsvagnar och fartyg och flygplan. Driftskostnaderna är mycket höga och det betyder istället mer simulatorträning när officerare och värnpliktiga ska utbildas.
Vi släpper bromsarna, tända emikon. Vi rullar. Farten har ökat till 230. Kommer rotationen. Vi är i luften.
En av flygvapnets Viggenpiloter startar på ett nytt flygpass. Kostnad cirka 35 000 kronor i timmen. Driftskostnaden är hög och piloterna kräver ökad flygtid för att kunna träna sina roller och underhålla kunskaperna. Flygvapenledningen har också räknat med att kunna ge piloterna mer tid i luften eftersom kostnaden för JAS-gripen per flygtimma beräknas bli väsentligt lägre än för Viggen, cirka 20 000 kronor. Men regeringens direktiv om sparåtgärder ger inte utrymme för mer flygtid, tvärtom. Och flygvapenchefen Kent Harskog ser risken att piloterna ute på förbanden tröttnar.
Vi har ju då haft skruven åtskruvad ganska ordentligt under 3 år här framöver vad gäller övningar. Och det har ju då tagit sitt uttryck i missnöje, inte bara bland piloter utan även bland andra kategorier personal.
Nu blir det ännu mindre verksamhet, ännu färre övningar, ännu mindre flygtid.
Det är ju en uppenbar risk för det.
Hur ska ni klara den situationen då?
Ja, jag vet inte hur vi ska klara den situationen.
Medan flygvapnet med ny teknik är på väg att sänka sina driftskostnader ökar kostnaderna inom armén med de nya materiellsystemen. Den tysktillverkade stridsvagnen Leopard kostar 10 000 kronor per körmil. Den genomsnittliga körsträckan per år och stridsvagn beräknas till 100 mil. Och sammanlagt har armén skaffat 280 Leoparder. Nu används naturligtvis inte alla stridsvagnar samtidigt, men det kan ändå bli ansenliga belopp när nya värnpliktskullar ska utbildas på pansarförbanden. De bandvagnar som försvaret köpte billigt från det tidigare Östtyskland har också visat sig dyra att köra. Mellan 1 000 och 3 000 kronor milen uppskattar arméledningen kostnaden beroende på var och hur det körs. De ökade driftskostnaderna är huvudskälet till att den planerade verksamheten för arméns del blev alldeles för dyr. I kustflottan kommer fartygen att få ligga längre tid vid kaj. Driftskostnaden för en kustkorvett till sjöss beräknas till 10 000 kronor i timman. Ubåtarna kommer också att få ligga förtöjda under längre perioder för att spara pengar. Ett särskilt bekymmer för marinen blir det att försöka behålla kompetensen i ubåtsskyddet som nu har byggts upp under mer än 10 års tid. Besparingarna inom försvaret gör att kostnadskrävande utbildning snabbare än annars får läggas över till simulatorträning, ett slags krigsliknande tv-spel. Samtidigt kommer antalet värnpliktiga som får kvalificerad utbildning och realistisk träning på de dyra materiellsystemen att skäras ner kraftigt. För den stora massan värnpliktiga väntar korttidsutbildning.
Börje Remdahl, reporter här.
Asienländer 1997.
Ja, 1997 kommer att gå till de ekonomiska historieböckerna som året. Det visade sig att det ekonomiska miraklet i Asien kanske bara var en hägring. Vår Asienkorrespondent har rest till landet där allt började.
En nattmarknad i Chiang Mai i norra Thailand. Det doftar av kryddor och frityrolja från de små köken runt omkring. De som säljer kläder och prylar från de hundratals stånden gör fortfarande affärer. Men kunderna är färre och fattigare. Det går att precis ange tid och plats där den ekonomiska krisen i Asien inleddes. Det var här i Thailand och det var den 2 juli i somras. Då gav regeringen upp kampen mot spekulanterna och släppte försvaret av valutakursen. Valutan föll dramatiskt och aktiekurserna rasade. Det var ingen direkt överraskning att Thailand hade problem. Det senaste halvåret hade många varnat. Stora och frikostiga utlandslån kombinerade med en allt grövre spekulation i fastigheter hade skapat en ekonomisk bubbla som förr eller senare måste spricka. Det liknade på många sätt situationen i Sverige i början på 90-talet. Däremot hade ingen räknat med att smittoeffekterna skulle bli så dramatiska. Inom några veckor hade åratal av framgångar raderats ut i Malaysia och Indonesien. Ändå förstod nog många inte vidden av kollapsen förrän den ekonomiska smittan började sprida sig norrut. När Hongkong utsågs till byte av valutaspekulanterna, ja då skakade under ett par dagar ekonomin i hela världen. Hongkong klarade krisen åtminstone för tillfället. Den japanska ekonomin haltar men fungerar och Sydkorea tycks tills vidare ha undvikit den totala kollapsen. Men i många synvinklar har krisen inte ens börjat än. Räntorna är skyhöga, valutakursen har i många länder nästan halverats. Länderna kommer att möta krisen med åtstramningar. Det samlade resultatet kommer att bli arbetslöshet och troligen hög inflation. I de flesta länder finns inget socialt skyddsnät. För många miljoner människor i Asien är arbetslöshet och prishöjningar detsamma som hunger. Staffan Sonning på nattmarknaden i Chiang Mai.
December 1997 om Andrés ballongfärd mot Nordpolen.
Det kommer att införas hårda restriktioner för den som vill besöka platsen där André startade sin ballongfärd mot Nordpolen. Det är så många turister som besöker platsen på Svalbard att lämningarna riskerar att förstöras.
Ett ögonblicks högtidlig tystnad. Och så kommer det rätta ögonblicket.
Kapa linorna!
Ljuder Andrés stämma. Tre knivar kapar tågen och så lyfter ballongen under leverop från de kvarvarande. Och vi svarar med ett leve, gamla Sverige.
Så skrev Nils Strindberg i sin dagbok om starten på ballongfärden han gjorde tillsammans med André. Det var den 11 juli 1897. Och än idag finns många lämningar kvar på startplatsen långt norrut på Svalbard, långt norrut i Ishavet. Fundamentet från det ballonghus som André och hans kamrater byggde står kvar. Man kan se var själva ballongkorgen var nedsänkt och på marken ligger filtar som användes för att hindra att ballongen skulle skrapa sönder mot väggarna i ballonghuset. Kättingar, spikar, bultar, järnfilspån som användes till ballonggasen ligger i högar på marken. Klimatet på Svalbard är väldigt speciellt. Det är så torrt att trä knappt ruttnar och järn inte rostar. Så det mesta ser ut som det gjorde den där dagen när ballongen lyfte. Det är som om hela platsen har sovit en törnrosasömn i 100 år, säger Hein Bjerk, som arbetar med kulturminnesfrågor på Svalbard. Men nu kommer det att bli svårare att få besöka platsen. Flera tusen turister som är med på båtkryssningar runt Svalbard kommer dit varje år. Och det märks. Vegetationen är sliten och turisterna trampar sönder 100-åriga träbitar och högarna med järnfilspån. Droppen kom när holländska ungdomar klottrade en tagg, ett bommärke, i närheten av platsen. Så från och med i sommar införs i princip landstigningsförbud vid ballongstartplatsen. Bara de som i förväg har ansökt om tillstånd och som garanterar att de följer vissa grundregler får komma dit i fortsättningen. Det är viktigt att den här platsen bevaras, säger Hein Bjerk. Det var otroligt stor uppmärksamhet runt ballongfärden då för 100 år sedan. Tidningar över hela världen skrev om äventyret. Turisterna förstår nog inte att de besöker dåtidens Cape Canaveral, säger han. Hanna Stjärne i Oslo.
December 1997. Lite om ett politiskt val i Kenya. Ett typiskt Afrika-val.
I Kenya förlängs president- och parlamentsvalet med ytterligare en dag. Den egentliga valdagen igår blev en dag fylld av kaos, förvirring och ilskna väljare, rapporterar vår Afrika-korrespondent.
En av de få vallokalerna som fungerade som den skulle var i president Daniel Arap Moys valkrets. Fortfarande lika segervis la president Moy sin röst tidigt på måndagen. Men när vallokalerna stängde på kvällen så stoppade valkommissionen sammanräkningen av rösterna och förklarade att valet förlängts med en dag. Flera vallokaler öppnade aldrig, en del öppnade efter flera timmar då köande väljare redan gett upp. Till en del distrikt saknades röstsedlar till presidentvalet medan andra saknade sedlar för parlamentsvalet. Ibland saknades alla namn under en bokstav i vallängderna och valurnor kom aldrig fram. Allt detta bidrog till att öka frustrationen hos väljare och också späda på misstankarna om valfusk från regeringens sida. Ilskna väljare skällde ut valförrättare och i ett fall blev det en sammandrabbning utanför en vallokal där 3 människor dödades. Men annars blev det en lugn första valdag i Kenya, där det visserligen förekom en del fusk och flera väljare vittnade om mutor från mojanhängare och även från poliser. Men en del av förvirringen och svårigheten att få fram valmaterial måste också skyllas på vädret och de stora översvämningar som har drabbat delar av Kenya. Men också på de våldsamheter som föregick valet och som hänförs till regeringspartiet KANU då hundratals människor dödades runt kuststaden Mombasa och hundratusentals fördrevs och varnades för att återvända före valet. I den lilla byn Likoni utanför Mombasa fanns 11 000 registrerade väljare. 500 vågade rösta bland de övergivna och nedbrända husen. Och detta är en provins där motståndet mot president Moi har varit starkt. Och det värsta som kan hända i Kenya är om Moi vinner en jordskredsseger. Då kommer alla att vara övertygade om ett omfattande valfusk, vilket med stor sannolikhet kan leda till våldsamma protester och kravaller. Men om Moi bara vinner knappt så blir det visserligen motkandidaterna som blir besvikna, men det kan tolkas som om Kenya nu ändå är på rätt väg mot demokrati. Vincent Albeck, Kapstaden.
December 1997. Klädfirman Hennes & Mauritz köper kläder från barnarbetande länder.
Efter uppgifterna om barnarbete nu överväger LO göra sig av med sitt ägande i Hennes & Mauritz. God kväll. Ja, idag uppger flera regeringsföreträdare att de tänker bojkotta klädkedjan Hennes & Mauritz efter uppgifterna om att företaget säljer kläder tillverkade av barn. Samtidigt överväger nu LO att göra sig av med sitt ägande i Hennes & Mauritz.
LO har ett stort ägande i flera svenska företag, bland dem Hennes & Mauritz. 8,6% av aktiekapitalet i klädkedjan ägs av fonder där LO-folk sitter i styrelsen. Men efter dokumentären i Sveriges Television igår som avslöjade att barnarbetare utnyttjas av företagets leverantörer överväger LO att göra sig av med sitt ägande.
Jag reagerar alltid när jag ser barnarbete på det här sättet, alltså man utnyttjar barn, och jag vet att det också är en hel del slavarbete i detta. Och vi har jobbat väldigt hårt ifrån fackföreningsrörelsen på internationellt plan för att försöka förhindra och få stopp på det här.
LOs etiska regler för aktieinnehav säger bland annat att placeringar ej skall ske i företag som kan förknippas med oacceptabla arbetsförhållanden som barnarbete.
Ja, i sista hand så får ju vi då ta upp den frågan i styrelserna och se om vi ska ha kvar vårt innehav i Hennes & Mauritz. Totalt sett så har vi ju rätt mycket i Hennes & Mauritz om vi räknar ihop alla de fonder där LO kan vara med och påverka.
Flera svenska ministrar tar idag avstånd från Hennes & Mauritz efter de avslöjanden som gjorts. Arbetsmarknadsminister Margareta Winberg är som Sveriges representant i FN:s arbetsorgan ILO aktiv i arbetet mot barnarbete. Nu kan hon inte tänka sig att handla på Hennes & Mauritz längre.
Är jag som politiker har en uppfattning och driver en idé i Genève, i ILO, internationellt, att barnarbete ska upphöra, då är det väl en självklarhet att jag inte i Sverige köper produkter som är gjorda av barn. Gjorde jag det så skulle jag ju vara väldigt inkonsekvent.
Jag kommer nog att tänka mig för många gånger innan jag traskar in i den butiken igen. Så oavsett om man tjänar mycket eller lite pengar så måste man ju som konsument göra klart för sig vad man tycker är viktigast.
De företag som utnyttjar barnarbetare tycker jag är rätt på hänger ut och samtidigt ställer kravet på dem. Alla företag, IKEA eller Hennes & Mauritz och andra företag som beter sig på ett sådant sätt.
Flera statsråd säger idag att de inte längre vill handla på Hennes & Mauritz på grund av de missförhållanden som har avslöjats nu. Din reaktion på det?
Alla har ju sin personliga åsikt, men jag tror att de uttalar sig i okunskap i det här fallet. Jag tror inte de är riktigt insatta i vad H&M ställer för krav och vad vi har för policy när det gäller barnarbete och arbetsvillkor.
Men LO har inflytande över nära 10% av aktiekapitalet i Hennes & Mauritz. Uppfattar du det här idag som ett hot ifrån LO?
Nej, jag tror inte det. Jag tror att när de ser vilka krav vi ställer på våra leverantörer så tror jag att de, liksom alla andra, kommer vara mycket nöjda. Jag tror att LO däremot har haft en ganska så trevlig utveckling på sitt aktieinnehav. Det är vi glada för att vi har kunnat bidra med.
Och först i nyhetstimmen, Morgonekot. Bojkott är inte rätt väg, säger handelsordföranden om Hennes & Mauritz och barnarbetet.
Först gäller det barnarbetet. Sen ett tv-program visat att det förekommer barnarbete hos underleverantörer till den svenska klädjätten Hennes & Mauritz har debatten tagit ny fart. Flera statsråd i den svenska regeringen hotar med bojkott av företagets produkter och ett möte med parterna inom handelsområde har kallats in. Men nu säger Handelsanställdas förbundsordförande Kent Pettersson att bojkott inte är rätt sätt.
Jag tycker man gör det kanske lite enkelt för sig. Jag menar, det finns anledning att kritisera de företag som säljer varor från leverantörer som använder barnarbetare. Men då gäller det nog att granska alla företag. För att, jag menar, man kan ta något annat område, till exempel datorer. Då vet vi att många av komponenterna tillverkas i Asien där man tyvärr använder sig mycket av barnarbete. Och man får inte göra det för enkelt för sig. Det är en mycket komplicerad fråga som kräver mycket kontrollarbete och kräver kraftfulla åtgärder också om vi ska komma till rätta med det.
Det är konsumentminister Leif Blomberg som har kallat in facken och företagen till ett möte i nästa vecka. Och arbetsmarknadsminister Margareta Winberg liksom jordbruksminister Annika Åhnberg säger sig vilja bojkotta Hennes & Mauritz klädbutiker i fortsättningen. Och LO som har en del av medlemmarnas pengar investerade i H&M-aktier och därmed har kunnat göra ett riktigt klipp eftersom H&M-aktien har gått upp med 82% i år, hotar med att sälja aktierna på grund av barnarbete hos underleverantörerna. Och det verkar bli en repris av höstens batalj mellan företaget och regeringen. Då handlade det ju om olika skatter på olika listor, vilket ledde till att H&M flyttade från A till O-listan. Men Kent Pettersson, vars medlemmar ju skulle drabbas direkt av en bojkott, har en annan inställning.
Jag tycker att bojkottåtgärder naturligtvis är motiverade. Om man är säker på att något enskilt företag avviker på något påtagligt sätt från andra. Jag skulle inte kunna hävda med trovärdighet att ett visst företag är värre än andra företag. De flesta företag, till exempel inom konfektionsbranschen, importerar ju varor från Asien och även från Afrika och kanske Latinamerika där vi vet att det förekommer barnarbete. Och då måste man vara rätt säker på att ett visst enskilt företag särskilt missbrukar det här för att dra igång bojkottåtgärder. Det finns rena slavarbete. Det finns varianter på att man använder fångar som utför arbete i fabrik och etc. etc. Tyvärr finns det väldigt många avarter, inte minst i Asien. Och det gäller att försöka få en fullständig bild av läget innan man tar till allt för drastiska åtgärder.
Som att hota med bojkott till exempel?
Ja, alltså jag tycker som sagt bojkott är motiverat om man är säker på vad man gör.
Kent Pettersson, ordförande i Handelsanställdas förbund, Tommy Fredriksson, reporter.
Surplus sjukvårdsmaterial till Bosnien 30 december 1997.
Så gäller Sveriges hjälp till Bosnien. När bosniska sjukhus under kriget fick svensk sjukvårdsmateriel så var det delvis utkänt utrustning från försvarets förråd. Där medger nu försvaret. Stabschefen Kai Alm vid försvarets internationella centrum Swedint säger att det här beror på att försvaret har olika hållbarhetsgränser för materiel i krig och fred.
I Sverige har vi haft fram till sommaren 96 när det här kom upp i dagen bestämmelser där vi har använt svensk krigsmateriel. Och där är det så att försvarsmaktens uppfattning var inte att materielen var utgången. Man har använt krigsbestämmelser på hållbarhet för materielen. Och den hållbarhetsgränsen har satts då avsevärt högre än den, de bestämmelser som gäller för fredstida förhållanden. Där materielen har en hållbarhetsgräns på 5 år. Vi ska ha klart för oss att det här är ju en lagringsvara som har legat i svenska militära krigsförråd färdiga för kriget så att säga. Och där har man då gjort bedömningen att man har kunnat ha äldre material.
Så när man rensar i de här förråden så tycker försvaret alltså att då går det bra att skicka det till Bosnien?
Nej, det vill jag nog inte påstå, utan det är så att all materiel som for till Bosnien, utom personalen, är svensk krigsmateriel. Vi har alltså inte köpt någon särskild specifik materiel när vi for iväg med första bataljonen till Bosnien, utan vi åkte ut till våra krigsförråd och hämtade materiel, utrustade en bataljon och så är det.
Kommer det att ske igen detta? Att man skickar materiel med den här krigsutgångsdatum på?
Från det att det här kom i dagen, alltså att vi använde de här bestämmelserna då under en inspektion sommaren 96 på den sjunde svenska bataljonen, så slutade vi med det här och köper alltså all den här typen av materiel från civila leverantörer och använder då samma bestämmelse som på våra svenska sjukhus. Så det kommer inte upprepas och har inte upprepats därefter.
December 1997, vår svenska ungdom.
Ungdomar i Sverige mår ganska bra. De är trygga, de har kul, de har vänner och det enda som tydligt fattas dem, det är tid. Det här visar årets ungdomsbarometer.
Hur skulle du beskriva livet just nu? I september i år svarade 6000 unga i Sverige på den frågan och det är deras svar man kan utläsa detta, att de trivs. Livet är roligt, rikt på vänner, fritt och innehållsrikt. När de uppmanas placera in sitt liv på en skala mellan lätt och svårt, då hamnar de flesta däremot precis i mitten. Och när det handlar om tid svarar flertalet att de har ont om tid. Livet är stressigt. Ungdomarna som är mellan 16 och 25 år har också fått göra listor över det som är viktigast för dem just nu. Högst upp hamnar kompisar. Nummer 2 är att göra bra ifrån sig i skolan och på jobbet. Nummer 3 är flickvännen eller pojkvännen. Och på fjärde plats hamnar att tjäna pengar. I botten på listan hittar vi att påverka samhället. Och att kompisar är viktigast samtidigt som det är mindre noga med samhället, det visar också de moralfrågor som ungdomarna har fått ta ställning till. En klar majoritet kan tänka sig att jobba svart eller betala svart, men riktigt fult anses det vara att snacka skit om en kompis. De beteenden som är minst accepterade är alla sådana som har att göra med nära personer. Stöta på kompisens pojkvän till exempel. Eller strunta i att betala en skuld till en kompis fast man har pengar. På frågan om det är okej att langa sprit till någon under 20 så märks det hur moralen följer egenintresset. Av de som är 16-19 år tycker 38% att det är okej. Men så fort man själv fyllt 20 sjunker acceptansen för just det lagbrottet. 25% accepterar då langning.
Kristina Hedberg, reporter.
Åter till Sydkorea, 31 december 1997.
Internationella valutafonden beviljade igår kväll ytterligare ett saneringslån till Sydkorea. Lånet är den här gången på över 15 miljarder kronor, vilket gör att fonden under den senaste månaden nu har lånat landet närmare 90 miljarder kronor.
PKK och Turkiet, 31 december 1997.
Turkiska styrkor har gjort en ny räd över gränsen mot Irak i ett försök att bekämpa den kurdiska PKK-gerillan. Enligt den statliga turkiska televisionen dödades 86 människor medan 25 andra tillfångatogs. PKK använder sig av baser i det kurdiska norra Irak för att skydda sig från den turkiska militärens aktioner i sydöstra Turkiet.
Trettioförste december 1997. Muslimernas heliga fastemånad, Ramadan, börjar.
Igår, eller idag, beroende på hur religiösa ledare tolkar månens vandring, inleds muslimernas heliga fastemånad, Ramadan. Varje rättrogen muslim ska fasta under dagen, men när natten kommer går det bra att äta. Ekot man vid den första måltiden under fastemånadens första kväll ute efter en gata i Kairo.
I den lilla slakteributiken vid 26 juligatan I stadsdelen Zamalek i Kairo står radion på. När kanonskottet från Mokattambergen har dånat, ja då är det fritt fram. Muslimerna kan äta igen efter att ha fastat sedan före gryningen. Islam föreskriver ingen mat, inget att dricka, rökning förbjuden, fritt från sex under dygnets ljusa timmar när det är ramadan. Ramadan ska kännas som en religiös nytändning för muslimerna. Allah och hans profet Muhammed ska då finnas i tankarna mer än vanligt. Bord och stolar, dekorationer finns längs gator. Butiksägare och restauranger serverar de som har sina arbetsplatser i trakten. De som är fattiga kan söka sig till den här gratismaten. Ibrahim, som jobbar i ett tvätteri, berättar om maten.
Every eat. For meat.
Meat.
Yes. Chicken. Everything.
Vi har fått ris, bönor, kött, säger Ibrahim. Allt har serverat. Ramadan är som jul och nyår under en hel månad. Åtminstone på nätterna. Festerna börjar när solen har gått ner. Ofta hemma först, sen ute i kvarteren. Ibland sover vi några timmar, sen måste vi upp före gryningen vid tretiden för att äta igen innan solen går upp, berättar Farid. Han är statligt anställd. På kontoret är vi ett 50-tal, säger han. Under ramadan kommer kanske hälften. Kairobörsen hade exempelvis bara öppet några timmar igår. De flesta arbetsplatserna öppnas senare, stänger tidigare än vanligt under ramadan. 1 miljard 200 miljoner människor är muslimer. Mer än 50 nationer i världen räknar sig som muslimska. Under flera veckor innan ramadan infaller hamstrar familjerna ofta varor. I Kairo har priserna ökat på flera sorters livsmedel, annat är det svårt att få tag på. Det är tur att ramadan i år infaller under den svala årstiden, sa en av dem jag mötte igår kväll. När det är ramadan under högsommaren händer det ofta att trafikpoliser svimmar, portvakter somnar. Alla mår förstås inte bra av att inte äta, att inte dricka under 12 timmar, varav åtminstone några timmar förutsätts vara arbetstid. Sjuka människor och spädbarn har profetens dispens. De får äta och dricka. En lockelse under ramadan är att tv-programmen är bättre än vanligt. Det tycker i varje fall egyptierna. Välkända filmer, uppskattade artister framträder och förgyller egyptiernas nattliga måltider under ramadan. Lars-Gunnar Erlandsson, Kairo.
December 1997. Människor och varor illegalt över gränserna.
Flyktingströmmen till Sverige har ökat markant under jul- och nyårshelgen. Och bara några dagar har det kommit lika många asylsökande som normalt under en hel månad. Orsaken är den bristfälliga gränskontrollen i Malmö och Helsingborg.
Passkontrollen är obemannad här i Limhamn i Malmö. Och en efter en kör bilarna som kommit med färjan från Danmark bara rakt förbi.
Ja, vi har ju då en kraftigt ökad inströmning av asylsökande nu under julhelgen. Vi har under de senaste 4 dagarna fått någonstans mellan 150 och 200 asylsökande. Och det är vad vi brukar normalt ha under en månad i vanliga fall.
Både Invandrarverket och polisen vet att det förekommer organiserade inresor där någon utrustad med mobiltelefon i förväg åker över till Sverige. När samma person sedan har försäkrat sig om att passkontrollen i Sverige är obemannad ringer han sina medresenärer som står och väntar i färjeläget i Danmark och säger åt dem att sätta sig på första färjan över.
De flesta av de här asylsökande, de söker asyl inne i landet och kommer alltså hit till Östra Farmvägen i Malmö och söker asyl. Och då befinner de sig redan inne i landet och har alltså inte då blivit stoppade i passkontrollen.
Enligt internationella konventioner ska asyl sökas vid gränsen där polisen också har möjlighet att direktavvisa flyktingar. Om direktavvisning inte sker tar Invandrarverket hand om flyktingarna och månader av utredande och väntan tar vid.
Det är ju olyckligt då att vi inte får de redskap vi behöver för att kunna tillse att de här konventionerna kan efterföljas.
Du menar bemannade passkontroller?
En del i detta är bemannade passkontroller, ja.
Det skäls 10 gånger fler cigaretter idag jämfört med före skattehöjningen på tobak i augusti. Och kostnaderna för den rekordstora ökningen av antalet cigarettstölder har för försäkringsbolagen ökat med över 200%.
Företog tjuvarna några enstaka paket vid kioskinbrott. Nu är cigaretter hårdvaluta på den svarta marknaden och hela lager rensas på cigaretter. I augusti höjdes skatten på cigaretter och det blev startskottet för de stora cigarettstölderna.
Här på Primarken i Bromölla har under hösten skett flera inbrott. Självrisken är hög och för att öka säkerheten har man nu tvingats investera i ett nytt larmsystem.
Man blir chockad. Rädd, otäckt, man tror de är kvar.
Beslagen av smuggelcigaretter utgör bara en bråkdel av det som kommer in i landet. En del av smuggelpartierna säljs under disk i vanliga närbutiker.
Har man handlat så att säga andra vägar än de så att säga naturliga, då har man alltså inte de underlagen som vi kräver för att kunna ersätta skadan.
Skulle detta kunna tyda på att det är ett dolt problem att det sker betydligt fler cigarettstölder än vad som anmäls?
Det skulle i sig kunna vara en orsak att man inte gör en anmälan eftersom man inte har ett underlag för det som har försvunnit.
Polisen lägger ner allt mer tid på att lösa cigarettstölderna men har svårt att hålla jämna steg med tjuvarna. Det är alltså en ganska säker form av brottslighet som bara under de senaste månaderna har omsatt mångmiljonbelopp. Så länge lönsamheten är hög är det inget som tyder på att problemet kommer att bli mindre.